Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Hörrni, vi rullar ju Vasapodden här och vi gör det tillsammans med Lager 157 Skitin som alltid. Anton Järnberg, sportchef. Hur skulle du beskriva Lager 157 Skitin med några få ord där? Vad är det vi gör?
Ja, vi driver ju ett långloppsteam mot Ski Classic och allra helst Vasaloppet och försöker att vara ledande i det här. Vi vill ju gärna vara kallas världens bästa långloppsteam. Har inte kunnat gjort det än, men det är det vi vill ha i en framtid. Och vi vill vinna Vasaloppet på både dam och herrsida. Dam har vi vunnit två gånger de sista tre åren, men på herran har vi inte varit riktigt nära. Eller det var kanske inte riktigt snällt mot Otto, men vi har inte vunnit i varje fall.
Nej, så är det. Det är hård fakta. Hur skulle du beskriva dagens gäst, om du fick några ord?
Ja, det är ju det senaste tillskottet i den här Lager 157-familjen. Första lägret. Så en skidåkare som jag vet att både du och jag har sett upp mycket till de sista åren i Ski Classic och hans sätt att åka. Då. Så att, det är väl så vi skulle säga.
Ja, det är på hög tid och med stort nöje vi säger välkommen till Lager 157 Ski Team och inte minst välkommen till Vasapodden Öyvind Moenfjäll.
Tusen tack.
Det är ju lite så, vi har ju sagt det, lite så här halvt på skämt, men lite med allvar också att du är Ski Classics mest undervärderade skidåkare.
Ja, det var väldigt hyggligt att höra det då, men nej, jag vet inte vad jag ska säga till det. Jag känner mig inte så väldigt undervärderad, men jag skönner att jag kanske ofta går lite under radarn, ja, för jag får mycket fjärde, femte, sjätte, sjunde platser, ja, som inte nödvändigtvis är så mycket PR.
Nej, och sen har du ju tillhört Santander som blev ragde i fjol. Alltså världens bästa långloppslag med... Ja, nu vann ju Koting i och för sig. Men man får ändå säga att Santander och Ragde har varit de bästa
titta
man ser
till.
Titta
de sista fem åren, ja, så är det ju verkligen så. Att det är de som har drivit den här utvecklingen.
Så du har ju haft en liten skymundan roll där också med tanke på de namn du har haft runt omkring dig där.
Självklart. Både Andreas och Tord och Anders. Och, det är många goda där, med väldigt många goda. Så, men jag har varit väldigt... förnöjd med att kunna lära dig och vara på det bästa laget, för det träcker också succé, hjälper till att det blir en positiv stämning i hela laget och att hjälper till att göra att alla blir bättre egentligen.
Ja. Vi har ett svenskt uttryck som du måste lära dig. Framgång föder framgång. Mm. Mm. Du är med på den?
Mm. Enig.
Det kanske är samma i Norge.
Enig, samma. Ja, ja. Vad heter det för något? Ja.
Sak samma. Vi är här för att snacka svenska. Språkbarriären fick vi en fråga om på Instagram.
Ja, det fick vi.
Men det verkar inte vara något problem. Du fattar då, Öyvind?
Ja, jag är svårt om språk, så att det är inga problem alls.
Nej.
Jag har aldrig...
Men, jag syns det har varit väldigt enkelt.
Ja,
och greit,
det är alltså,
det. Men det är ofta så. De är uppväxt med Astrid Lindgren och med Gyllene Tider och... Inte sant?
Ja.
Sommartider, hej.
Ja.
Kan ju svenska. Vi har ju inte så mycket norsk kultur i barndomen.
Nej. Nej, det funkar väldigt bra första lägret här, så det kommer inte bli några problem, känns det.
Nej. Vad är största anledningen till att Öyvind sitter här idag, skulle du säga?
Ja.
Vad är det som gör att han är intressant för teamet, om man säger?
Nej, men vi satt ju egentligen från Birken och in och kände att vi kommer måste göra någonting med laget, för vi är egentligen en man kort, vi är fyra killar och vi behöver ha en till minst för att liksom kunna känna att vi kan prestera på den nivå vi vill som lag då. Och vi satt ju i valt och kvalet hur vi skulle göra, och det är ju många aspekter det där. Det är det sportsliga, det är långsiktiga, det är kortsiktiga och det är det ekonomiska egentligen vi måste titta på. Och vi funderade fram och tillbaks och alternativet var egentligen en profilerad åkare som vi tror kan göra resultat på en gång, eller egentligen göra det vi gjorde med Emil i fjol, att plocka in en eller två yngre killar då, i satsningen och bygga på framtid. Och sen så hördes jag och Öyvind av i påskas. Och efter det så gick det ganska fort. På en vecka så var vi överens. Och då kändes det som att det profilerade spåret var alltså den profilerade åkaren, den som är redan etablerad, den som kan ge, som är tanken att göra oss bättre på en gång, vart det mest intressanta spåret då.
Du lämnar världens bästa långslag, har vi sagt. Varför gör du det?
Fordi jag har varit där i många år och fordi Petter Eliassen kom in på laget. Och det gör att jag kan säga att jag rycker ända en plats ned i hierarkiet. Så att For at Ragde, den verdien, for at Ragde skal ha noe bruk for meg, så er jeg nødt til å offre meg enda flere renn enn det jeg har gjort tidligere. Og det er helt fair og bra og greit å få beskjed om. Så da, i stedet for å gå på en ny sesong hvor jeg, og etter hvert som jeg blir eldre, så må jeg også, for å ha motivasjonen til å trene og legge ned det arbeidet som kreves, så er jeg nødt til å kunne tenke at jeg i hvert fall kunne drømme om å vinne skirenn. Og det følte jeg at kom lenger unna hos Ragde. Så der, og da når Anton og jeg snakket sammen, og var veldig trivelig og fikk en veldig positiv opplevelse av det, og at laget virkelig ønsket meg, så ble det egentlig til slutt en ganske lett avgjørelse. Mm.
Ja, det där är ju säkert en fråga som är väldigt svår att svara på, men hur mycket skulle du säga har det begränsat dig och i din egen prestation och inte få vara nummer ett, om man säger att alltid har den här hjälpryttarrollen liksom?
Hur? Jag tror det har betytt mindre än det jag som kommer utad. Alltså, jag är en lite mindre meriterad och profilerad löper, men jag har fått ganska mycket, alltså jag får ju helt till att höra att jag har varit en hjälplöper och en gjort mycket jobb. Jeg mener selv at det kanskje er litt overvurdert, at i veldig mange av rennene så har jeg, ja, jeg har dratt litt rann her, jeg har gjort litt jobb der, jeg har gitt fra meg en eller annen stav, men i, hvis du ser de fire årene over ett, så i de aller fleste rennene så har jeg fått gjort den prestasjonen jeg selv var god for. Så jeg mener selv at jeg ikke... det har ikke hemmet meg så mye som det kanskje har sett ut som utad.
Nei, jeg skjønner, forstår. Er det din bilde også, Jernberg?
Ja, så er det jo at vi, det skal man jo bare si, at jeg tror, altså det er jo ikke som cykel som brukar säga, altså det er en hjelperytterroll dag efter dag efter dag, at det finns ingen chans att göra egna resultat om du måste göra lite jobb, utan det finns, Petter Ediasen gör ju både hjelperytterrollen och kaptensrollen i många tävlingar och vinner ändå liksom. Så att det går ju. Men jag tror ändå att det finns, och det är våran tro, och jag tror Evin tror också, att med en friare roll och kanske ett upplägg där man vet redan nu ifrån att man kommer få chanser, och är han så bra som man vet att han kan vara, så kommer han ha alla möjligheter att vinna till skidtävlingar. Som det har varit tidigare så har han ju, så min, även om Evin är i sitt livsform, så kan det ju finnas, eller troligen är det ju två killar som kanske ändå står före hierarkin i Vasan liksom. Och det ska bli intressant att se. Sen tror jag man ska vara ödmjuk mot det också. Det är inte så att bara för att Öyvind kommer upp i hierarkin i laget att vi ska räkna med att det kan. Det är inte så lätt att det bara hoppar upp fem placeringar per tävling. Det måste man vara ödmjuk och ha med sig också.
För det skulle innebära seger i stort sett varje tävling.
Ja, men så är det liksom. Det, jag tror man måste... Om man återigen går till cykelsporten, så ser man ju många där man har tänkt att såna här riktiga kunghjälpryttare, att ge dem bara chansen för att se hur det blir. Och sen, de blir inte bättre på Tour de France fast att de har en fri roll ett år eller till och med kapten ett år än vad de hade när de var hjälpryttare åt de stora stjärnorna då.
Men möjligheten att, borde vara bättre, men ja, det är absolut. Inga självklarheter, absolut. Utan det är mer möjligheter.
Jag är helt enig.
Det tror jag. Och sen så ska vi också vara, det är inte bara, utan Öyvind har en profil av så som skidåkare som jag tycker passar in i den grupp vi har. Och han är en erfaren långloppsåkare som vi behöver i det läge vi är nu. Det var Emil och Andreas som är redan, Emil helt ny i det hela, åkte ett år. Andreas åkte två år, Anton åkte två år. Och vi profilerar oss som ett av de stora teamen. Det vart väldigt tungt för dem att dra det här i fjol över hela säsongen. Och där tror jag att vi kommer bli en stöttepedare av rang. Men jag tror fortsatt att de här killarna har ju väldigt hög kapacitet också. Så jag tror inte, alltså förhoppningsvis ska inte Öyvind, de ska kunna utmana Öyvind och till och med slå Öyvind i tävlingar, trots att han är lika, och blir bättre så att säga.
Ja, det är väl tanken med allting, att allting ska lyfta.
Det är det som är tanken.
Det är inte så här vi, nej, en upp och resten ner, utan alla ska föra sig.
Jag hoppas det.
Framgång föder väl framgång, inte så?
Ja, nej, helt enig. Och jag också, hvis jag sitter här nästa år och har haft en liknande säsong som det jag haft i år, så och blir nummer 6 i sammandrag och har haft kom på pallen en gång, så kommer jag, må jag vara förnöjd. Så jeg på en måte, jeg forventer ikke nå at jeg skal gå inn og dominere Ski Classics og ta gultrøya, men jeg kommer til å komme inn i sesongen med en annen sitt mål, og at jeg vet jeg skal prøve å komme så høyt opp på sammendraget som mulig. Jeg skal prøve å komme flere ganger på pallen, men, men det gjør seg ikke selv. Jeg har gått såpass mange ski classics løp at jeg vet at det er veldig hardt og veldig vanskelig.
Men det bor säkert en del motivasjon i det der å vite at man ikke er fjerde mann på stegen, liksom, om man sier.
Ja, absolutt. Og sånn som i Vasalopp i år, så, så kunne nok jeg fått en høyere plassering hvis jeg ikke hadde måttet...
Så det finnes tävlingar som du verkligen känner att.
Ja, det er noen rent sånn som i år, så er det Vasaloppet da, som jeg tenker at jeg kunne nok, hvis jeg ikke hadde det, måtte prøve å hente inn Tore, som var alt for sterk for oss på slutten i år, så hadde jeg sannsynligvis vært noen plasser høyere opp. Det ikke sikkert jeg hadde vært på pallen uansett, men jeg hadde i hvert fall vært, jeg ganske sikker på at jeg hadde vært bedre enn nummer 8 i hvert fall.
Og den topp 5-platsen i Birken også, i Gjerdalen for 2 år siden, den hadde du også haft med Stefan.
Den hadde jeg også haft.
Har du säkert många som inte riktigt har stenkoll på Øyvind Moenfjell? Vi har ju varit där själv, Anton. Han har ju en sån namn som man har sett och dykt upp, men kanske inte alltid haft. Vi var inne på det, vi har inte så många år sedan vi blandade ihop med Snorre Einarsson till exempel.
Ja, det är, så ska vi väl ja, säga.
Men jag tänkte att vi ska köra så här, lite snabba frågor. Vi får lite bättre koll med Øyvind Moenfjell. Vart är du född?
Oslo.
Vart bor du?
Oslo.
Det var lätt.
Det var rätt.
Lätt så.
Ja, okay.
31.
31. Och ska vi säga längd?
1,80.
Vikt?
Sommar eller vinter? 80, och nå 83.
Och vinter?
78.
Ja, 5 kilo. Ja. Träningstimmar per år?
800 plus.
Just det. Personbästa löpning på milen?
Jag har aldrig löpt en 10 kilometer, så jag har löpt 3000 på 9.02.
Under det legendariska Mallorca-läget i fjol.
Legendariska.
Alla sprang fort. Vad var det för någonting?
Nej, det är gott. Alltså det är faktiskt en väldigt morsom historia. Jag ska försöka vara kort, men grejen var att alltså Andreas, alltså Nygård, den största bamsen i Ski Classic cirkuset. Vi kallar oxen eller oxen från Burfjord. Han är inte akkurat någon gaselle när det gäller att löpa.
Finns något han är dålig på ändå då?
Ja, det är korrekt. Men eller dålig, han är inte dålig, men han är dåligare än många av oss andra på laget. Men han är den som är mest upptatt av att löpa, och han är väldigt intresserad i tider och gör väldigt allt han kan för att försöka löpa så fort och syns det är väldigt morsomt att löpa. Så att på vi har ju då 4 intervallökter eller sånt på Mallorca samlingen och på en av de så eller där och där det må vi ha en 3000 meter väldigt väldigt viktig.
Det är det så. Ja. Ja,
den må läggas på kvällen när vinden har stillnat, temperaturen är fin.
Är det Anders Haugland som är chefen bakom det här?
Nej, det är Andreas som är chefen bakom det här. Det är han som ska ha det här igen. Ja. Jeg er litt sånn, ja, men er det kanskje ikke bedre at vi tar en intervall på rulleski, staker litt, det er det vi skal bli gode på, men eller at vi løper motbakke med staver eller et eller annet. Oksen, han skal ha 3000 meter. Og så har vi bestemt oss for å kjøre på friidrettsbanen i Polenza. For de som er kjent på Mallorca, så er det ganske langt nå. Vi bor i Palma,
ja,
så vi må kjøre da.
Og hvilken anledning måste man til Porte Polenza?
For? Fordi der er det en bra bane.
Nei, jeg tror det.
Oksen skal se. Og så kjører vi da fra Palma og... over til Polenza.
Det är nästan en timme
i bilen. Ja. 45 minuter. Så kommer vi till Polenza och där har det regnat för det första så att det ligger vatten i innebanan. Samtidigt som att banan är inte det är inte sån mondodäcke, sån vanlig fri, men det är mer betong. Och både Oscar Kardin och Anders Eikeland har piggsko. Så vi kommer dit och så börjar vi klös lite i hodet och så lurer vi vad ska vi göra nu? Och så går det lite fram och tillbaka och så vurderar vi om vi ska droppa ökta, flytta det till imorgon, ska vi ta och löpa en långtur i Polenza, ska vi löpa intervall utover mot Fermentor. Det kommer upp många förslag. Men till slut så landar vi då på att nej, vi ska köra 3000 meter.
Vem är det som tar det beslutet? Är det Oxen eller är det Oakland?
Nej, det är vanskligt. Alltså Magnar Anders, Magnar kjører bil selvfølgelig. Vi var jo Magnar, Anders og Andreas.
Sterke viljer.
Ja, 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 ja. Nei, men vi blir i hvert fall enige til slutt om at nei, vi skal kjøre 3000 meter. Nei. Så vi inn på Google Maps, prøver å lete opp andre friidrettsbaner på Mallorca. Og så finner vi da til slutt en i Manacor. Og det er jo da altså nye en halvtime fra Polenza.
Manacor, det er her Rafael Nadal kommer fra.
Det er der Rafael Nadal kommer. Og derav, han har jo da et treningssenter i Manacor. Ja, det. Så det er på dette treningssenteret vi da på Google Maps ser at der er det en friidrettsbane.
Er den öppen då liksom?
Nej, och så börjar vi då, det börjar bli sent på kvällen detta här, ikkje sant? För vi ska ökta är ju allredig lagt sent för vi ska dämpa ut ja, så vi sätter oss i bilen, kör då den här säkert dröja halvtimmen då till Manacor. Och så kommer vi kör vi in på Rafa Nadals svære träningskomplex med svømmehaller och tennisbanor och sånt. Bare for å se at da den friidrettsbanen, den er jo låst og stengt med gjerder og alt som er. Så vi begynner å gå litt rundt og se om vi har noen mulighet for å komme seg inn. Og til slutt så finner vi at ja, men vi skal greie å komme oss inn. Så da tar vi og varmer opp utenfor banen. For at vi, hvis det kommer noen vakter eller sånn, så holder vi, så skal vi ikke liksom...
Hva er klokka nå? Bør det nærmest 20?
Ja. Ja, det begynner å bli ordentlig mørkt. Og det er jo ikke noe flom, det er jo flere flomlys, men de er jo ikke på banen, for det er jo ingen der. Men det er noen tennisbaner ved siden av, hvor det er folk som spiller, så det er litt sånn lys. Så det blir sånn skumring, sånn, ja. Og så, vi varmer opp på utsiden av banen, og så da i siste klever vi av oss, gjør oss klare. Klatter over dette gjæret.
Men vet du, Magnar også?
Nei, altså Magnar går opp på tribunen, for den åpen. Så han står på tribunen og starter tida. Og så går starten. Og det er jo da faktisk, det skal jo Andreas ha, at det blir jo da veldig, veldig fine forhold. Altså ja, ja. Sånn sval, fin sommerkveld. Der alt er optimalt og, men eneste problem at det er litt mørkt så det er nesten man må passe på at man ikke tråkker på lista. Jeg mener å huske faktisk at Joar Tele da, som også er med på dette her han tråkker på lista en gang faktisk fordi at det er såpass mørkt, det er litt vanskelig å se.
Det var diskvalifisert
det diskret,
nei, 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 men jeg tror det var på langsida.
Ja, ute, så, det, ja.
Okay. Jeg tror det gikk bra. Eller vis, ja. Oscar da gjør jo en kjempetid. Han løper jo på 8.35.
Ja, helt sjukt, ja.
Han var vanvittig sterkt. Joar, 8.45.
Grymt.
Jeg ligger i rygg på Anders i 2 kilometer. Vi passerer veldig bra på 1 kilometer, og så dabber farten litt for mye ned av på 2. kilometeren. Mm-hmm. Og så går jeg opp og drar i 800 meter, før Anders tar de siste 200 meterne, og vi kommer da på 9.01 og 9.02.
Oh,
ja, så det var litt, litt synd. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å få en så god sjanse til å komme under 9 blank. Og Andreas, da, han perser han også på 9.17.
Ja, det er greit.
Ja, ja. Så,
det er fantastiske tider.
Ja, det var veldig bra tider, så jeg vet ikke. Vi må kanskje ta en tur tilbake igjen til treningssenteret til Rafael Nadal på, i Manacor.
Vasapodden.
De er magiske.
Innan vi går vidare, vi har ju faktiskt fått en fråga ifrån Oxen. Ja. Vi måste faktiskt ta Andreas Oxen Nygård där. I vilken konkurrens hoppar du att uppleva No Shane på till vintern?
Det hoppar jag sker i Vasaloppet.
Vad är nu detta No Shane? Alltså ingen kedja?
Nej, det är en cykel. Det är någon som cyklister brukar. Jag hörde det senast nu faktiskt på podcasten till Lance Armstrong.
Han använder det ofta.
Han använder det ofta. Han brukte det om att snacka om Richard Carapaz som nyligen vann Giro d'Italia. Där cyklade han för alla. Och då sa Lance Armstrong att det var en dag hvor han hade typiskt no chain. Och det är då rätt och slett att du cyklar som att det inte är någon kedja, det är inte någon motstånd. Du kan bara cykla och cykla och cykla utan att.
Vad har vi motsvarigheten i längdskidor om vi ska försöka hitta en översättning?
Åh, den är svår.
Ja.
Det är ju toppdag.
toppdag. No chain låter lite coolare.
Inga stavar blir det, vet du.
Inga stavar. No poles. Mm. Det
var kanske. Var det inte så att Armstrong ropade i radion när han var väldigt stark också att då skulle laget bara köra?
Ja, gott möjligt.
Han ropade no poles på myrarna. Då ska de resten fram och bara
köra. Vi laggar och komma med stavar. Vilka är vänster och höger?
Vasapodden.
De är magiska.
Jag studsar vidare. 5000 meter skierg.
Ja, også godt spørsmål. Det har jeg aldri gjort. Jeg har går intervaller stort sett. Jeg har gått 8 minutter ned mot 1:42-1:43 per 500 meter. Jeg vet ikke hva det
er bra.
Jeg vet, ja, det er bra, men ja, er bra. Andreas Nygaard, jeg skulle gjerne sett han hvis han...
Oksen er bra på det,
va? Oksen er ja. Veldig bra på trikskjegg.
Ja. Pratar vi under 1:40 da?
Ja, det tror jeg.
Ja, det er bra.
Ja. Otto var vår starka man på skijegg, va?
Ja.
Kanske är någon, finns en stark Vasaloppskorrelation där kanske?
Det kan nog göra det.
Det är många det. Som påstår det.
Skijegg är ju jättebra träningsverktyg som man pratar mycket om, och det går inte att hitta närmare för det vi gör egentligen om man ska stå inomhus och göra det inte.
Nej, om man inte ska vara på rullskidor eller
nej,
på snö.
Precis, liksom. Precis. Nej.
Vad brukar du köra mycket skijegg?
Ja, eller jag har gjort, alltså jag har lärt Tord har fått en hemma, Anders och Jörgen har ju haft en hemma hos sig all år. Så jag har börjat att se, de har ju brukt mycket, har många ökter som jag har, som du blir inspirerad av de. Sånn at jeg har skaffet meg en hjemme selv, så den, men den har ikke, foreløpig så har den ikke blitt brukt så mye. Det stort sett har vært så fin, det var bra vinter i Oslo i år, så,
ja, den er såpass ny, ja.
Ja, så jeg har så lenge det fint vær, og både når det gjelder ski og når det gjelder rulleski, så foretrekker jeg fortsatt å ha øktene mine ute. Og jeg tror også det er altså det er bedre å gå på rulleski enn å gå på skier. Det er bedre å gå på ski enn å gå på rulleski. For å få det likest mulig det vi skal gjøre.
Jeg tror vi tenker ganske like der.
Definitivt.
Hva har du for favorittpass da? Om du hadde noe som du inspireres av? Som du
det jeg har kjørt mye som jeg liker, det er, vi har Grefsenkollen. Det er en ås som ligger bare noen kilometer unna der jeg bor. Og der går jeg opp mange ganger. Og der har jeg nok hvor jeg går opp 6 ganger.
Neste over.
Altså på rulleski staking 6 ganger opp der. 6 ganger cirka 9 minutter.
Men, og, om vi hopper tilbake til skijeggen, hva det for favorittpass der? Økt.
Jeg synes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 minutt.
Mm. Og pause?
1,5 minutt, ja.
Konstant gjennom alle drag?
Ja.
Ja, den kan man ju, den stegen är ju bra. Man kan ju börja på 7 om man tycker att 9, 8 känns ja, lite...
Och så kan man gärna pröva att dra ner tiden med 1 sekund per drag. Så man, hvis man startar på 2 minuter, så är det 10 minuter den ska gå på 2, och så ska 9 minuter den gå på 1,59. 58,
ja, då snackar vi 500 meters
500 meters pass, ja.
Vad kör du för belastning? Det är säkert några som undrar.
Det är också lite, jag liker bäst att köra på 8 och 10 och de högsta, för det där där 8 mellan 8 och 10 är där jag syns det är bäst, eller du drar de bästa värdena, okay, bästa 500 meter tiderna. Men jag prövar att variera lite, så 1 minuterna och så nej, jag brukar enern och alltså det laveste motståndet, och även om inte det känns lika bra ut, så kan det bra träna på det också, tror jag.
Ja, bra, jättebra grej ju. Vi har ju kört det där också, inte så mycket skia men utomhus med grabbarna liksom, just den här att man kommer närmare, det blir kortare och kortare, man blir tröttare och tröttare. Det är en bra kombo liksom. Det är lätt att motivera sig, lätt att få bra kvalitet på det genom hela passet, känns det så. Utbildning, Arvid Monfjell.
Ja, jag är civilingenjör från NTNU i Trondheim. Jag studerade där i 7 år. Från jag var 20 till jag var 27 då.
I Trondheim alltså, Oslo gutt.
Ja, Oslo gutt som flyttade till Trondheim.
Då var du med i den träningsgruppen som Bärdal och Chris André och
stämmer, jag har varit på, alltså jag har varit på samma team som Tore Bärdal på ett lag som heter Team NTNU.
Ja, Tore, som var,
Tore var med där.
Ja. Vad snackar vi för år nu?
Nå snakker vi 2008 til 11, tenker jeg.
Lars Littlere var han.
Lars Littlere var sjefen. Styrte skuta.
Ja, stort.
Så det var en fin tid. Veldig bra, veldig fint for meg som en løper som hadde kommet inn. Og jeg var relativt god som junior og yngre, og så hadde jeg noen år som jeg trøblet litt i starten av seniorårene, men da kom jeg inn på Team NTNU og fikk en gjeng å trene med, og jeg fikk studenter, eller altså studenter, altså NTNU-studenter som hadde gått flere år på skolen, som jeg kunne spørre om fag, og hvis du lurte om noe, fikk et miljø å komme inn i med en gang, når du flytter til en ny by og du vet ikke hvor du skal trene eller noen ting, så er det veldig viktig, og da kunne jeg bruke det som et liksom steg til å bygge meg oppover av det det var kjempefint, så all ære til det som ble bygget opp der, og Lars Littlere og Tore og mange av de andre som var
laget. Tord Hegdal, var han der?
Tord Hegdal var smører, så han nå landslagssmører for ja, Martin ja. Og Therese, faktisk. Så, ja, og han en av de aller, aller beste smørerne jeg har hatt.
Så, ja, det så.
Ja, han, ja han, han den beste sesongen, eller ja, den sesongen hvor jeg fikk gå verdenscup i Holmenkollen, som hadde vært et stort mål for meg i mange år, og det var mye takt være Tord Hegdal som fiksa, i tillegg til at jeg var i god form, så fikk jeg god ski, og så ja, gikk
han
det.
Han er flink, altså. Han er lite smyglig igjen, Hegdal. På väg att bli i alla fall. Du säger en av de bästa smörer du har haft. Vart placerar du Magna Dahlen i det här gänget?
Ja, han är allra överst.
Ja, det är så?
Ja.
På vilket sätt då?
Fordi att han har en helt vanvittig kunskap han byggde på många år, och att han har så god kontroll både på plukking av ski, smøring av ski og sliping av ski, at han har hele, han har så kontroll på alt, i tillegg til at han ånder og lever og er helt, altså han, det er alt som, eller det er ikke alt som betyr noe for han, men han er ekstremt inni skigåing, og det er han, alt er alltid på stell, på plass.
Hur mycket involverad är ni som åker, eller du som åker, när det är Magna som styr skutan när det gäller utrustning?
Nej, lite. Ja. Han är, men självklart vi är ju med och testar, vi testar ju ski.
Ja.
Och vi ger tillbakemelding på vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Ja. För känslan utifrån, det är lite grann att han liksom stoppar fingret upp i luften och så säger han, ja, men det är det här som går. Lägg inte jättemycket tid på test, lägg inte jättemycket tid på, det kanske var fel, men feedback från åkare, så att han vallar mer ifrån huvudet liksom och från rutin, och så blir det i regel väldigt bra då.
Ja, ja, och han har ju väldigt mycket rutin, och alltså ja. Han smörte skinet till Gunde Svan och Björn Dæhlie och ja. Alltså finska landslag i många år, och han har ju väldigt mycket, så han kan ju bruka mycket av det, och det är ju väldigt fördelen, sånn som i långlopp, för det är väldigt vanskligt, alltså i 15 kilometer så kan du, och med norsk eller svensk smøretrailer, så kan du teste och finna vad som faktiskt är bäst. Mens for på et langløp som går over lang tid, for smøringsutfordring, altså forskjellige smøretyper, og da må du ofte gå etter erfaring, og du kan ikke teste alt. Du kan ikke ha kontroll på alt. Men han bruker veldig nøye, altså han, det er ikke bare, han tar ikke alt fra hodet, han skyter ikke alltid fra hofta, vi sier i Norge, og det så han bruker løperne mye.
Ja, ja, interessant. Mm-hmm. Legend, Magna Dahlen, definitivt. Vem är din förebild?
Ja, det är, ska vi se. Jo, jag, det menar jag att sambarn min, hon Astrid Bruland heter hon. Hon syns jag, hon är mitt förebild.
På vilken måte?
Fordi på måten hon är och på måten hon behandlar folk runt sig, och ja, det är väldigt imponerande, syns jag.
Ja. Hon har tålamod med dig också, som har rest dagar och som
inte minst. Alltså jag tälte över här att i fjol så hade jag på 8 månader varit 92 dygn i Livigno. Så 3 månader i Livigno på i loppet 8 månader, så ja, hon är väldigt tålmodig, och det är ju nog med att hon har också varit skilöpare själv och har en bakgrund därifra som gör att det att hon skönner vad det går i.
Var hon involverad i teambytet där? Fick hon tycka till liksom?
Ja.
Och då sa hon, ska du verkligen lämna Ragde? Är det verkligen värt det? Tänk på Magnar.
Nej.
Tänk på Oxen.
Ja, det kan du säga. Nej, hon var väl heller egentligen med för att jag ska byta till det.
Okej, bra tjej.
Hon är smart. Aha.
Vasapodden.
De är magiska.
Bra. Favoritlopp i Ski Classics då, Eivind?
Gott spörsmål. Jag har alltid likt Vasaloppet, för det är längst. Det är det största rennet. Så jag måste säga Vasaloppet där.
Högst uppmätta VO2.
Max, den är 78,6.
0,6 till och med. Diagonal.
I löping.
Löping, ja. Mm. Har du aldrig mätt i våra diagonal?
Jag har mött i både staking och i diagonal, men jag kommer inte lika högt som jag kommer i löping.
Hur ser förhållandet ut?
Staking, nej, det är ganska, bland de som är ganska högt i staking i förhållande till vad jag har i diagonal.
Ja. Du såg säkert det med Petter Eliasen. Han gjorde tester där i Tromsö. Det var ganska stor diff på...
Mm.
Har du några meningar om det?
Nej, det är vanskligt att säga. Si, men han var bättre i staking.
Nej, diagonal.
Jag tror
Han var ju riktigt dålig i starten.
Ja, det känns kanske som att det var lite så också. Ja.
Nej, alltså jag syns att staking är en övelse. Det jag har lagt märke till staking är att jag tror du kan gå med högre laktat. Over, alltså, hvis du tar en laktattest och har 4 laktat på staking så kan du føle deg, du føler att bevegelsesmønstret sitter ganske greit og sånn, mens 4 laktat i diagonal så begynner du å miste litt teknikken og føler at du begynner å få laktat i muskulaturen. Så det gjør at jeg vet ikke om det kan ha noe med at du da, altså du går fortere på laktat, men du kan gå med mer laktat i staking, som gjør at kanskje oktoopptaket blir lavere. Men jeg tror neste generasjon stakere, de som vokser opp med det er et potensial der. Det ligger et potensial som gjør at, som, at du klarer å benytte ben og større muskelgrupper i enda større grad.
Ja.
Som kan gjøre at morgendagens stakere er enda bedre enn det vi er i dag.
Mm. I Sverige er det jo litt en sånn her hysteri, i alle fall på motionsnivå rundt det her med stakning. Det är väldigt populärt bland Vasaloppsmotionärerna att staka väldigt mycket, och det är det som gäller liksom. Och fler och fler hittar till idrotten via stakning för att det är mycket enklare på rullskidor, och det är inte diagonalmomentet ställer ju lite andra krav än vad stakningen gör liksom. Det är helt enkelt, tröskeln är lite lägre egentligen kan man säga. Är det samma i Norge? Jag tänker att där borde väl Birken vara det största, och den tävlingen ser ju liksom helt annorlunda ut gentemot Vasan, både kortare och en helt annan kupering liksom. Eller är det stakhysteri i Norge också?
Nej, alltså yes, nu har jag varit här i Ulricehamn och fått höra att det är ett av de lite mer kuperade områdena i hvert fall här i Sør-Sverige, och jag vet jag själv, jag bor i Oslo och som är kanske ett av de lite flatare områdena i Norge, och där är det ju bara att se på det som gör att alltså se på topografin, se på backarna, att det är inte så många steder som är så bra att stake på i Norge. Och både löpande och vägarna är mycket mer kuperade, som gör att på en måte är det lite dumt, för det gör att det är färre som kommer sig ut på rullerski, för du måste vara bättre teknisk på rullerski för du törr att komma där ut. Hvis ikke du är nöjd att gå fram och tillbaka på en samma sträckningen, men nu har vi ju nettop varit i Ulricehamn och gått en 100 km rullerskitur på väldigt lite trafikerade vägar med lite asfalt och stort sett inte någon nedoverbacker. Så det tror jag har lite att si, eller förklaring på att stakhysteri kanske inte är så stort i Norge. Och så är det som du säger att diagonal och påsketur med apelsin, och alltså på något sätt det är närmare det nordmän flest är vant till med skigåing. Men när det är sagt så är det absolut det med staking är ett stort tema, och väldigt många som är intresserade i att lära sig det. Men det är kanske inte så många som faktiskt går ut på det. De ska heller lära sig det för att kunna gå bedre på, i de flate terrengene. Ikke nødvendigvis for å gå Holmenkollmarsjen eller Birkebeinerrennet på blanke ski, for det er det ikke mange som, da må du være veldig god for å kunne ha fordel av det.
Mm. Du selv er en åkere som er rimelig god med feste, ganske bra med feste, altså du har jo kjørt Freista blant annet.
Ja, jeg har fått noe bra løp på feste, men jeg vet ikke om det, det er jo en del av løperne i Ski Classic som ikke har så store meritter i tradisjonelt skigåing, og som har kommet og vist veldig bra, altså som er mye bedre når det blir langt og når det blir staking.
Ja.
Men så har du Petter Eliassen, og du har Tordals Gjerdalen, og du har Anders Eikland. De er jo, de har jo tatt VM-medaljer, og kanskje ikke Petter, men i hvert fall Tord og Anders. Og det er ikke så rart at de, altså de er best fordi de er, altså de var en av, de var blant verdens beste til å gå diagonal, og det er ikke sånn at du selv om du begynner å stake noen år, så er det ikke sånn at du mister alt. Og jeg var jo av blant de løperne som går i Ski Classic, så er også jeg en av de som ja, er i hvert fall litt bedre.
Hva har du for meriter tradisjonelt?
Nei, det beste jeg har en tredjeplass fra Skandinavisk Cup i Ottepe.
En tredje plats.
Ja, en tredje plats.
Och Ottepe, det vet du, då pratar vi kapacitet.
Så snackar vi branta diagonalbackar.
Ja. 20 km klassisk fällestart där. Och så har jag då utifrån det så fick jag då gå i Holmenkollen, 50 km i Holmenkollen. Det hade varit ett stort mål att få gå hemma på hemmabanan. Så det var stort då, och det blev nummer 27.
Ja.
Så det var också en bra placering, och så har jag ett NM-guld och ett NM-sølv i teamsprint i klassisk sammen med Erik Brandstad, som är klubbkamrat i uppvuxen på Kjelsås.
Vad vet du egentligen om Anton Järbers meriter i skidspåret?
Nej, det är ett gott spørsmål.
Ja, det är bra.
Jag spurte du var 17 i Vasan?
Nej, 27.
27, ja. Där ser du. Och så var du 17 i Gisertu.
11
i Gisertu.
I Tartu.
Tartu var det.
Men han har ju, ni delar ju en
just
fin merit.
Just det glömde jag bort när du sa det.
Han är ju Sveriges bästa i tidsprint.
Nej, silver.
Silver?
Ja, men det är också sölv i teamsprint.
Men vann?
Brynte och Bysse.
Ah, Bysse, Brynte.
Så var det. Det hade jag glömt bort. Ja. Mm,
mm. Hörde, vi ska tacka våra lyssnare. Som vanligt så är det ju de som har kommit med de här bra frågorna. Vi ställer dem dåligt. Men många av de här snabba frågorna har vi tagit därifrån också. Men en fråga som många undrar över, det är ju hur ser målsättningen ut? Visionen för 2020 för Öyvind?
Målsättningen är att komma på pallen flera gånger.
Du lyckades första gången i karriären i Levi, ja. Och Ski Classics pallen då.
Ja. Och det har jag lust att få till flera gånger. Men egentligen huvudmålsättningen är att komma till säsongen, alltså för att uppnå den målsättningen så är jag nödt att komma till säsongen lite starkare och lite raskare än det jag var i fjol. Så det är egentligen det jag har fokus på nu. Det är liksom visst du ökar chansen din, alltså du kan inte alltid kontrollera allt som sker i ett renn. Du kan ha dålig ski, du kan knäcka en stav. Det kan bli nå snö, många ting du inte har kontroll över. Så att det enda som jag har kontroll över är att jag kan bli en bättre skilöpare så att jag hänger med lite längre i backen eller att jag klarar att vara med när andra faller av. Och det så det är så enkelt som det att jag må träna bra, komma till starten i Livigno så gott förberedd som möjligt, så god som jag kan vara. Och så hoppas jag att det gör att jag kommer att vara med in i många renn och att jag kanske är lite starkare i spurten och att jag på den måten klarar att få fler pallplatser och kanske snusa på en seger också hvis allt klaffar en dag.
Mm. Vi har ju fått en del frågor på träningsfilosofi också. Hur pass utpräglad är din träningsfilosofi av, hur pass präglad är den av det ni gjorde tillsammans i Team Ragde och hur ser du på det vidare nu liksom? Kommer det ändra mycket när du kliver in med oss eller hur ser du på det?
Nej, jag kommer inte att ändra så mycket. Jag har alltid varit, alltså de sista åren så har jag varit min egen tränare. Jag prövar att sätta upp ett upplägg själv och jag har någon jag ringer och snackar med hvis det är något jag lurer på, men stort sett så tränar jag mig själv. Det jag ska pröva på är också, eller det som jag ofta stått lite mot eller mellan, är att träna väldigt mycket, så många timmar. Med risken kanske risken är större då för att bli sjuk eller för att bli skadad.
Hade vi ett sånt år för 2 år sedan? Eller?
Ja, lite sånt.
Du gick lite över tärskeln där
på. Jag tror kanske det, och så kombination med att jag var lite heldig med sjuk. Alltså jag blev sjuk i Livigno i förbindelse med det första rennet. Och så efter det så kom jag aldrig helt upp igen på den nivå jag har varit på efterpå eller för.
Du kom från en bra höst då liksom.
Jag kom från en väldigt bra höst.
Så det 110 timmar träning i månaden har jag hört.
Ja, det var mycket träning. Jag tränade mycket. Så Magnus Westrand vill kanske inte säga att det var så mycket, men jag syns det var mycket i alla fall. Ja. Och jag var väldigt bra. På Beitostølen på öppningen där så blev jag väl nummer 13 eller 11 eller något sånt, och det var väldigt bra till mig att vara. Så kanske den träningen fungerade väldigt bra och så var jag bara uheldig och så ser jag på det som ett litet misslyckat försök. Men de andra åren har jag varit lite mer försiktig, prövde att hvis jag är sliten så tar jag mig en vildag. Hvis jag är lite osäker på om jag håller på att bli sjuk så tar jag en vildag. Och varit lite mer
safe side.
Ja, safe, och så har det gått bättre då. Så
Det finns en del som funderar lite grann hur skulle den här 110 timmars all in träningen fungera om man fick.
Väldigt spänd på det själv också, så är det liksom, ja, ska man verkligen satsa och pröva eller ska man, det är ju ja. Så kan man säga att det är kanske det, och för mig som jag liker att vara ute och träna, visst det hade varit 110 timmar som skulle till för att jag, eller visst att det var det som skulle till för att bli god, så hade jag tränat 110 timmar, men
om det var så enkelt
ja. Ja, visst det var så enkelt, men för mig så är det nästan det där att hålla sig inne är och faktiskt säga till sig själv att Øyvind, idag är det inte bra för dig att gå ut och träna. Idag är det bättre att ta och ligga på soffan. För om du går ut och går 2 timmar på rullskidor så blir du bara dåligare. at det er faktisk vanskeligere å si til seg selv ja.
Det er tuffere beslut.
Det er tuffere liksom. Beslut enn å faktisk gå ut og gjøre det.
Ja, og det tror jag ofta det som kännetecknar ettan mot tvåan, eller skiljer ettan mot tvåan också kanske, att man har lite mer självförtroende, man är lite mer trygg, att man kan våga följa sin linje och inte måste träna det där extra passet.
Så det är nog jag försöker och ja, det är så träningsfilosofin framåt nästa år blir väl ganska liksom som det har varit tidigare.
Vi får mycket frågor på Norge och Sverige. Du har varit i Sverige en vecka nu, kanske inte helt lätt för dig, men om vi vänder på varför är det så många duktiga skidåkare i Norge då? Vi ser det på tradd och vi ser det också på långlopp, och vi stannar i långloppsvärlden liksom. Varför är Norge så pass överlägsna som de är nu?
Du måste starta i OC på Tvodlandsrennen, alltså 5-14-15 eller egentligen 10-12-15 års åldersklassen, att det är mycket större i Norge än i Sverige. Så du har fler talenter att ta av. Men så ser du jo nå på svensk, på damene, de svenske damene, de er jo blitt bedre enn de norske damene, i hvert fall delvis, og bredden er blitt større, så jeg tror nok alltid det vil gå i litt bølgedaler, og jeg tror ikke dere skal være bekymret for at altså, hvis vi sitter her gjennom 10 år, så kan det gå til at, at de svenske herrene er bedre enn de svenske, nei, de norske herrene, men sånn over tid så vil den mengden av talenter som kommer opp i Norge gjør at jeg tror Norge oftest vil være best uansett nesten hva som er forskjellen, og så tror jeg nok også i hvert fall i tradisjonelt langrenn at det er veldig altså det vi snakket om, terrenget og kulturen som er med langrenn, at de beste talentene de går til langrenn. Altså er du god utholdenhetsidrettsutøver, så velger du langrenn. Mens i Sverige så er det kanskje andre, altså jeg vet ikke, ishockey, eller, altså det er flere store idretter som stjeler talentene.
Mm. Det var inne litt grann på å forklare skillnaden dam og herre i Sverige. Altså, for damene så, for herrene så er det liksom fotboll og det er hockey, de her større lagidrottene drar på et litt annet sett enn hva de gjør på damsidan. Nu kommer de starkt der også, men det er fortfarande så at hockey till exempel är mycket större på här sidan än vad det är på damsidan. Mm. Så det är lättare för stora talenter på damsidan att gå mot individuell idrott då, friidrott eller simning eller
vad det kan vara. Jag tänker vi prata om det tidigare också, just det här att i Sverige där folk bor, Stockholm, Göteborg, det går nästan inte att åka skidor där.
Nej.
I Oslo är det jättelätt att åka skidor.
Och Trondheim också, storstad i Norge.
Väldigt gott poäng.
Så det är klart att vi kommer inte åt lika många miljoner som, nej, som det... Norge gör, även om vi är nästan dubbelt så många invånare. Liksom. Men det är därför vi ska ta OS i Sverige, för då får vi en arena i Stockholm. Som
ja, det ska bestämma snart då, i dagarna här.
24 juni kommer klubban, får vi se, Italien eller Sverige.
Det blir Italien.
Kanske, vi får se. Spännande. Milan och Turin där, eller som delar på den i så fall. Sidospår kan man väl långt säga.
Ja, det kan man säga.
Ja. Men du tror inte det finns någonting, du var inne på det, kulturen. Jag tycker det känns som att det finns, att det är en jäkla speciell anda och kultur i Skidnorge just nu. Att det är många som spänner bågen, det är många som tränar mycket. Alltså.
Mm. Jag tror det är... Alltså det är vanskligt, men jag har snackat en del om alltså fotbollsspelare, och att jag syns att många av de spelar alltså de alltså det är en kultur som hurdan vad är det som förväntas av en fotbollsspelare, och det förväntas att du ska träna en gång om dagen och att du ska att det håller. Mens i langrenn så är det som du säger att det har varit en där en kultur som har byggt seg opp, og kanskje forsterket nå med sosiale medier og sånn, at alle ser hva andre gjør og blir inspirert, og at det er liksom løfteterskelen for hva som er mulig å trene, og hva som gjør, deg best da. Og at det den kulturen da med å trene hardt og trene mye, og sånn ligger kanskje, Norge ligger litt foran Sverige akkurat på den fronten da. Men det betyr ikke at Sverige, det kommer til å komme i Sverige også.
Jeg kjenner litt igjen at det går litt opp og ned nesten, ja. At om vi backar til når du hadde Tord Hegdahl som valdare, at det var lite mer Sverige da kanskje som tryck på. Jeg vet ikke, men at det var lite mer safe i Norge, at det var Frode Estil generationen som var lite mer det her on the safe side, 800 timmar där gränsen liksom. Och sen kommer Sundby och drar med sig en helt ny generation som tycker att 1000 timmar är ju inga problem liksom. Har du själv passerat 1000?
Nej, det har jag inte, men jag hade nog gjort det vid den säsongen för 3 år sedan, visst jag hade hållit mig frisk.
Du hade belastningen på 1000, men ja. Det blev sjukt av er som ja. Störde. Mm. Ja. Ja, intressant. Nu har du ju fått smaka lite grann på teamet här då. Vad tycker du om dina lagkamrater? Det är svårt att snacka skit här nu, men är det som du, om man säger så här då?
Svårt.
Är det som du tror att var det som du trodde att det var innan?
Vad hade du för syn på dina lagkamrater innan?
Alltså. Ja, jag hade inte så väldigt, vi går ju samman, alltså, i löpande en säsong så ser man med varandra och säger hej och sånt. Men ellers så hade jag snackat väldigt lite med någon av dere. Och jag syns det har varit jättepositivt. Jag har inte nog, alltså man vet ju alltså stort sett så är skilöpare grejer folk och vi är ju här alla samman med ett mål om att bli bättre och utveckla oss och någon som jag har lärt att känna dem lite bättre och sen så följer jag det en väldigt bra gäng som är alltså går bra samman, bra att gå på glad att dra på tur samman och det är en väldigt god start och som också liksom hvor det är öppet och stor takhöjd att man kan se vad man menar och vad som är bra och vad som är dåligt. Så första intrycket är väldigt gott.
Mm. Och träningen då? Du har haft en samling här. Du har gjort dina samlingar med Ragde genom åren bland annat då, som är känd för att träna hårt. Vart sätter du in det här läget i den kategorin?
Nej, det har varit ganska hårt. Det måste jag säga, det har nog varit hårdare än det jag har varit med på i Ragde i alla fall de sista par åren. Mye hardøkter og vi har hatt backrace opp til golfbanen i Ulricehamn og vi har hatt stakintervaller og vi har gått rulleskirenn i dag og ja, nei, det har vært en veldig hard samling, så nå skal jeg hjem og ta noen dager slappe litt.
Vi tränar ju ganska hårt, men vi tränar också ganska kort om man säger. Så våra samlingar är ganska korta och intensiva. Är det Ragde lite längre samlingar generellt eller är det också fem till dagar till en vecka eller hur ser det ut?
Ja, som jag sa i fjol så var vi ju väldigt många dygn i Livigno. Så när vi är på höjde så är man ju nöttig och ta det lite roligare. Det är inte så sån typiskt sån som vi har gjort det de dagarna här med mycket hög intensitet så är ju inte det. Det kan man inte göra i höjden. Så det jag gjorde var ju lite automatiskt gjorde att vi har haft inte hade har haft det så hårt. Ja, nej jag det som ofta har varit eller det jag tror är lite viktigt är att prova att inte ha ökter som man dreper varandra varje gång för det kan ofta man kan bli bra tidlig eller man kan alltså man blir god form tidlig och jag tror det kan vara lurt att hålla igen lite grann på någon av de harde stöktena i vart fall nå tidigt på sommaren.
Har du blivit dräpt tycker du det här läget några gånger? Här är farozonen.
Ja, jag har varit i farozonen för att bli dräpt. Vi hade en 6 timmars långtur med chefen för lag 157 i Ulricehamn. Jag var kanske nästan en gången jag var nervös att bli dräpt faktiskt då Palm låg i front de sista 5 milen och
han är livsfarlig på sånt där.
Ja, han imponerade då.
Ja, men han är ja, han drar ju så hårt alltså. Gör han inte.
Ja, han kommer in i sin zon och sen ja, står han inte av på den.
Nej, nej, han gör inte det. Bara går så klockan hjulet går runt och runt och runt. Ja, så det, nej, det var imponerande. Oj, så det var nej, det var väldigt så det var en hardt. Så samman med rulleskiren idag och det idag syns jag alla nu är det igen väldigt vanskligt att se si när man inte har någon andra att sammanligna med och det är ett rulleskiren och det är flatt, men jag syns att alla gutten verkar vara i bra slag och
för bra slag. Du var inne på det.
Ja, nej, ja, jag det kan gott vara. Det kan gott vara. Alltså jag vet inte. Nej, det är alltid bra att vara stark. Men for, man ska inte vara så bra form kanske, men man ska vara stark och det syns alla virkar starka. Så det är bra. Så gäller det bara när man är hemma mellan samlingen och inte trycket.
Ta konsekvenserna av de här dräpande dagarna så kanske
det. Man ska träna 1000 timmar
då. Ja,
Västerheim då var han ute och träna igen.
Det är lite intressant för precis när du kom här Lars satte på play så sa ju vi att Ragde, de hade liksom så här, lag 157, de kommer de till Allians och till Klara, sprattade upp och åker rätt bra sen så när det blir mer kuperat på vintern då hänger de inte med.
Nej, men så var det.
Så det var det, och det är lite intressant också. Vi pratade rullskidrennar, de finns väl inga kuperade i Sverige, tänkte jag säga.
Nej, det är som Öven var inne på, om Ulricehamn är ju relativt kuperat, men Oslo är ganska platt. Där har vi liksom
precis
hur man ser på saker och ting. Liksom.
Exakt.
Så det är klart att där bor en förklaring till varför svenskar presterar dåligt på Birken. Men det borde ju inte förklara inte varför svenskar presterar dåligt på Vasan. Nej, för det gör vi ju jämfört med Norge, i alla fall de senaste åren.
Så är det, så är det.
Så där är en nöt att knäcka.
Men det tror jag är mycket fördi på grund av överskuddslöparna, som fördi att på grund av den stora massan av löpare som går, så är det som många säger på Skandinavisk cupen. Där är det, när det var Skandinavisk cup i Falun här för några år sedan, så var det ju typ 22 av de 30 bästa norske. Och det är
jätteintressant.
Och det är överskudds, de som får gå världscup för alla andra land. De är löpare som, men i Norge så är det då väldigt många löpare som är väldigt goda som inte får gå världscup, och de kommer till långlöp.
Ja. De näst bästa
är näst bästa är väldigt mycket bättre. Men hvis du är tysk eller schweizisk eller ja, finsk, delvis finsk eller svensk, så är det de bästa är goda, men de får gå världscup. Men de näst bästa är inte lika goda som de näst bästa norska. Mm.
Men så har det ju inte varit alltid då, om man tänker just långlopp.
Nej, att... men det här är lite intressant också, för det är, så är det nu om man tittar på. Ibland har jag sagt det också, att när Emil Persson är liksom ens i närheten av Torars Lejärdalen i ett långlopp här, så har vi fått ut så mycket mer av den mot vad man tittar vilka resurser som Norge har, alltså i åkarna så att säga. Och där är ett stort... vi har ju ingen svensk som åker långlopp för tillfället som kommer från en landslagsbakgrund, eller, och inte kanske från en landslag, men inte från den här bakgrunden av att ha tagit medaljer på VM och OS inte.
Nej, det är Britta då i så fall.
Ja, precis. Så är det. Och då är hon bäst istället också. Då,
ja, världen. Exakt.
Så det där är ju väldigt, väldigt lurt att se. Alltså, Bob Impola kommer tvåa på Vasan förra året. Och kommer från ingen alltså bakgrund som traditionell åkare eller så.
Ja, det har vi pratat om förr. Ja. Vasan i år, Vasan i fjol, Nygaard vinner. Ser inte Oxen som en särskilt traditionell egentligen. Nej. 3000 meter löpare, hyfsad i sig då, men ja. Inte annars. Inte så, men så har vi Bärdal, ja. Vi har Stian. Vi har ganska många som kommer ifrån. Ja, jag är vinnare för den delen. Ja. Ja, nu med all... no offense, 3 hos Gankup är bra.
Men det är samma med alltså det är också något jag lagt märke till, att Vasaloppet är ju, hvis du ska dela upp Renniski Classics i kategorier, så är Vasaloppet en lite sån för sig själv. Så det är lite speciellt att det är på en måte det mest, det är det viktigaste och största rennet, men det är också det som är mest speciellt. Och som ju är egentligen öppnar kanske mest för att andra kan vinna än Petter och Tord och the usual suspects då. Och det är lite speciellt att du har Kaiser och La Diagonela och Tobla Cortina och Iserska och Birken, och hvor det är väldigt
de ligger fokus på, ganska nära varandra,
ganska nära varandra, så det är ofta de samma löparna. Men så har du Vasaloppet som, och det är ju de sista åren, alltså nu Nygaard är ju, men i alla fall Tore, Bob, Syrstad, Holgård, löpare som inte är så ofta på pallen i andra löp, men så kommer på pallen i Vasan för det är löp som är speciellt.
I dina ögon då, vilka egenskaper är det som poppar upp på Vasan som man inte som inte är lika starka i Kaiser och...
Nej, ju första där jag ser på löpare som Daniel Tinell, Andreas, Oscar Svärd, det må ju vara stor och höj och stark. Vikt har inte så mycket att säga, alltså du trenger inte vara så lätt för det är flatare. Jørgen Brink.
Jørgen Aukland.
Så det tror jeg at for i forhold til mange av de andre rennene, så kan du være større, sterkere.
Ja. Lite som vi ser i rullskidor kanskje også, om vi tenker litt flatere race liksom.
Ja, men så er det verkligen. For et par år sedan så gjorde vi noen jämförelse med alliansloppet, så pratar vi ofta om att det är chansartat och det är inte så likt det vi gör, och till och med att är det värt att åka, det är knappt en bra träningstur ibland liksom.
Ja, väl den som behåller stavarna som vinner.
Ja, precis. Och sen så börjar man titta liksom och jämföra, då är det väldigt likt alliansloppet och Vasaloppet resultat liksom. Så det är
många av de samma namnen som dyker upp.
Ja, precis.
Ja, det är intressant. Ja, intressant att vara och haft dig som gäst också, Öyvind. Fantastiskt. Och det här blir ju en väldigt spännande säsong.
Ja, det ska bli spännande att se vad vi kan få uträtta tillsammans.
Mm, ja, verkligen.
Glädje mig.
Ska du avsluta med några sant eller falskt här? Några grejer som... alltså, det här är rykten, myter nästan till. Så får du säga om det finns ett uns sanning i dem eller om de är helt tagna i luften.
Ja.
Okej, vi börjar med den här. Øyvind Moenfjell har på sig hjärtmålare, alltså hjärtmätare, EKG-mätare varje natt och kollar sin sömn och sin vilopuls.
Sant.
Är det sant? Berätta.
Nej, det är en måler som måler rätt och slett pulsen din genom natten. Så det är egentligen inte något mer skummelt än det. Också ett accelerometer som måler om du beveger dig mycket. Och så får du rätt och slett målt vilopulsen varje ensta natt. Loggfører det i et dataprogram, og så er det litt annet også i tillegg med litt at du ønsker, altså rytme, altså forskjeller i pulsen, at du, når du ligger og sover, så ønsker man gjerne at pulsen skal gå opp og ned med pusten, og det er et tegn på god restitusjon da, men ja, og da utifra de målingene du da gjør på natten, så får du da en slags en score eller en som sier at du har sovet, kvaliteten på søvnen har vært bra eller dårlig.
Hva bruker du data til? Liksom?
Nei, det er litt vanskelig, for altså, jeg er jo ingeniør og liker å ha ting.
Sa du hvilket emne du var ingeniør i?
Nei, energi og miljø.
Så
jeg er vannkraft, har jeg liksom det jeg har skrevet opp hovedoppgaven min om.
Okay.
Men da liker jeg tall og liker å på en måte gå grundig og prøve å se sammenhenger. Og jeg synes ofte det kan være litt, eller jeg skal ikke si at den, nå har jeg brukt den måleren i de siste 4 årene, så jeg har samlet opp ganske mye data, men jeg kan ikke si at jeg kom med en sånn ensidig konklusjon på hva som faktisk, om det faktisk, altså den måleren kan si at jeg har sovet eller er i bra form eller sovet bra gjennom mange netter, eller den kan si at jeg har vært dårlig, men det er ikke alltid at det henger sammen med hvordan resultatene på skirenn er, da. Eller så det skal jeg ikke si så mye om, men det kan, jeg vet ikke, kanskje jeg lærer noe, kanskje om jeg måler i 4 år til, så finner jeg ut noe smart, men jeg kan, hvilepulsen kan jeg jo, den er jo mange som måler med nye klokker og sånn, så...
Men det her er en finsk mjukvare, og jeg kjenner igjen det her, jeg vet at Christer Strid bland annat använder, nej, Christer Skog, Christer, han är hundduktig, han journalist, och, ja, Christer Skog använder det här, det är typ finskt, vit, vad heter de?
Alltså i Norge så heter det överskudd. Så jag har inte väldigt mycket finsk förhåll till det. Men det finns helt säkert väldigt mycket forskjellige, många forskjellige som bygger på de samma principerna.
Ja. Överskuddslöparen Øyvind Moenfjell alltså. Du kör stenhårt på det. Ja, men det är ju häftigt, men har du tagit konsekvenser av det någon gång? Alltså har du vaknat och sagt det här går inte alls bra natt, idag blir det ingen träning?
Ja, alltså Jörgen Aukland är ju väldigt, alltså han är ju old school och liker att man kastar både pulsbälte och pulsklocka och allt som är och lukkar ögonen och går på følelse.
Ja. 110 timer.
Ja. Eller ikke nødvendigvis 110 timer, men i hvert fall at man ikke er så opptatt av tall, og at hvis man ser tall, så blir man psyket ut, og så gjør det noe med hodet som gjør at det er mange som kan ha den følelsen. Jeg tror jeg klarer å stenge ut det. Sånn at hvor var det jeg ville nå?
I frågan om du tog konsekvenser av det.
Ja, jo, och då tar jag konsekvenserna av det ved och någon gånger hvis jag ser att den har varit dålig över lång tid, så kan jag säga att nu tar jag trycker lite på bromsen. Eller så hvis den är bra, så är det bara att köra på. Så det kan vara av och till att jag prövar att roa lite grann ner när jag, så det enda som blir brukt är att bromsa mig lite grann av och till. Ja.
Men du menar på att när du vaknar på Vasamorgon så
håller den då också. Jag tänker det finns psykologi i det.
Jag har den på Vasamorgon eller på alla skirennätter, men då tar jag och jag lastar inte upp för efter.
Nej, lurt.
Men av och till så har jag tänkt på det att hvis du står på startstrecken och visst si att den målaren hade och den målingen hade stämt väldigt bra och jag stod på jag står på Vasalopps startstrecken, så tänker jag egentligen att jag kunde fortta att lyst att vite om jag var bra eller dålig, för det kan ju avhänga av vad slags taktik du bekör.
Ja, så är det.
Så att du får ju då en extra information att okej, nu är det bara idag måste jag bara ta det med ro och ligga bak och hoppas på att detta här blir en spurt och att jag, eller så kan det vara annat, fader idag kan jag, det kan ge dig en ordentlig extra boost då. Så det, men det är lite forskjellig, och jag är lite, jag har inte plejer inte att checka målingen natten för skidan.
För om det är det motsatta är det inte jätteroligt att stå där på startlinjen och du vet att klockan säger att du borde inte starta idag eller klockan.
Nej. Men så är det sån, målingen för min del är inte så, jag klarar, alltså de är inte så entydiga. Det är inte sån att jag vet att jag jag har gått kjempebra skiren och jag har haft väldigt dålig slipscore och jag har gått jag går stort sett bra när det är bra då.
Vasapodden.
De är magiska.
Sista sant eller falskt här då. Du har alltså åkt rullskidor ner för Grefsekollen heter med en barnvagn och där låg det också ett barn i den barnvagnen.
Ja, alltså jag har inte gjort det. Jag har filmat Tor Lasse Gjerdal.
Så det finns en film på det här?
Det finns en film på det.
Är det någonting som Vasapodden skulle kunna få smaka på? Eller
nej, jag tror kanske dåligt? Då måste vi gå en ny runde med fru Gjerdal, tror jag. Så, men jag vet inte helt. Alltså, det är möjligt att barnevernet, jag vet inte det heter i Sverige, som hade kommit och...
Nej, men vänta, berätta det här. Det är alltså, varför åker jag med en barnvagn ner från Grefsekollen? För att ta det, om vi ska börja där. Våra lyssnare vet inte vad det är.
Det var ju början på podden. Var det favoritbacken här?
Ja, det är en ganska brant backe. Är det, inte?
Det är en backe som är ovanför Oslo. Eller rätt utanför Oslo. Eller den ligger egentligen i Oslo. Men den är alltså rätt vid där jag bor. Så det, jag bor egentligen i en skråning upp mot den här Grefsekollen. Så när jag väldigt ofta så avslutar jag turen upp till toppen av Grefsekollen. Och väldigt ofta går jag med Tord, så då kom vi upp på toppen en dag och där var Elisabeth da, som är kona till Tord och hade med sig hade gått tur upp med barnvagn och så skulle hon sitta lite på toppen där och hade träffat någon väninna eller sånt och då bad hon Tord om hon kunde ta med sig vagnen med da, Olava, dottern till Tord, ned till huset som då ligger rätt i bunden av alltså 2-3 kilometer bara nedover.
Ja, om hon bad om det, då var det ju hennes eget fel, ja.
Ja, jo, men alltså så är det ju forskjell på om du kör enten att du kan ta deg skien och gå ned
okay,
eller så kan du köra i 10 km i timmen. Eller så kan man köra lite fortare. Men ja.
Så Gerdar den här, han gasar på då. Jag har hört rykten om att du passerar en bil bland annat ut för mig.
Nej, det rykten är falska. men det går ganska radigt, ja. Det gör det.
Men ska vi 40 km i timmen eller 50 eller?
Jag hade inte någon speedometer på mig så det, men det gick ganska fort.
Och du åker alltså med och filmar det.
Ja.
Och barnet ligger och sover.
Olava, hon ligger och koser sig väldigt. Hon syns att det är väldigt göj.
Du har inga egna barn va?
Nej, ingen.
Nej, jag lurer på varför. Så, men det gick bra heldigvis.
Det gick väldigt fint. Allt var under kontroll. Tor, det är väldigt...
Det såg ju väldigt stabilt ut.
Har du sett det?
Ja.
Vad fan.
Tor, det är en väldigt god rullskilöper och har full kontroll. Så det var inte någon fara. Men jag tror inte... Alltså, vi la ut en video på Ragde hvor Tor och jag bara körte ner Grefsenkollen utan att bara köra ned. För det är också en backe som är väldigt mycket brukt i Oslo av motionister. Och där är det ofta att du ser folk ha en ryggsäck med joggesko så de löper ner en snarväg. Genväg, är det? Eller så tar de bussen ned. Ja. För det går buss till toppen i helgerna. Och så många syns att det är lite sån och det att köra ner Grefsenkollen det är lite vanskligt och lite too much. Så att bara det att köra ner i sig själv är lite sån det fick vi väldigt många likes på när vi la ut en video på och då också började ju koka lite grann med diverse kommentarer om att vi körte lite för fort
alltså.
Ja. Så, men det,
jag menar att jag sett är det Sindre Wig Norby som har åkt vansinnigt på bakdäcken eller fast
ja, det vet inte om jag har sett men alltså han den är från Tryvann kanske Holmenkollen var han eller
ja, ett framdäck och ett bakdäck.
Ja, det kan gott stämma. Han är väldigt skikunstner han både på rullerski och på ski.
Så du känner till Sindre, han kör ju de här imitationsgrejerna också. Väldigt bra.
Väldigt
talangfull.
Väldigt. Ja, nej så men i alla fall Grefsekollen är då det backen och vi har då kört ner med barnvagn och ja. Det tror jag den filmen får bli på min telefon.
Ja, den är bästa.
Ja, vi får se. Vi kanske får anledning att återkomma. Det är väl avtalsdiskussioner så småningom här. Nej men skämt åsido, fantastiskt roligt att ha med dig i podden och nästan ännu roligare att ha med dig i teamet.
Ja, det måste vi säga.
Vad säger du då Järnberg efter första läget här? Är Öyvind som du trodde att han var på förhand?
Ja, det känns väldigt bra. Jag har kommit in bra i det här och det är svårt att säga. Men det är bara positivt. Det kommer bli jättebra.
Vi satsar på det. så tackar vi lyssnarna för att ni lyssnat igenom avsnittet. Kanske vårt längsta någonsin. Vasapoddens historia.
Ja, 23:40 slutar vi det.
Ja, herregud.
Vi ska ut och träna,
ja, det är
snart.
Inte okej. Okay. Du kommer få jävla dåliga sleepscore.
Ja, det är för det.
Ja, nu måste vi låta oss sova. Och tack för att ni har lyssnat.
Tack och bock.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.